De federala myndigheterna har varit stängda över en månad. Trump demolerade östra flygen av Vita huset. En månad i fängelse för ett meme. Och Robert Charles-upploppen i New Orleans år 1900. Välkommen till Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd, Niklas Lind, en man från Billingens skugga som har bott i Amerika i över 25 år nu. Detta är avsnitt 235, inspelat lördagen den 1 november 2025. Detta oändliga år. Det är val den 4 november. Det är ju alltid val någonstans i Amerika. Och störst intresse är ju valet till borgmästare i New York. Mer om det senare i avsnittet. Men det är fantastiskt nu. Fantastiskt. Inte på något bra sätt. Alltså, jag har aldrig varit med om något liknande. Men det är ju svårt att förutspå. Framförallt om framtiden. Men jag har aldrig varit med om att ha ingen aning vad som kommer att hända härnäst. Nästa gång jag tar upp min telefon ur fickan och kollar vad som har hänt. Det kan vara vad som helst. Jag har ingen aning om vad som kommer att hända. I vanliga fall så har du ju åtminstone någon idé, ungefär råmärkena, så ungefär så här kommer antagligen att hända. Ibland blir man väldigt överraskad, men finns en känsla av att du kan ha någon koll. Finns inget sånt nu, åtminstone inte för mig, och jag tror för väldigt, väldigt många amerikaner. Det här är helt... Finns inga kartor för vad vi håller på med nu. Och en av sakerna som har hänt sen sista avsnittet har inte hänt, utan det är alltså att våra myndigheter, de federala myndigheterna, är stängda än. Har alltså nu gått precis över en månad. Och representant Adelita Grijalva från Tucson har fortfarande inte blivit insuren i sin post. Talman Mike Johnson håller helt enkelt representanthuset stängt. Det är ju, teorin är ju att hon kommer att lägga en avgörande röst för att få ut en omröstning om att släppa Epstein-filerna. Vilket uppenbarligen våra republikaner är desperata att se till att det inte händer. Och nu, i och med att myndigheterna är stängda, så får vi ingen mer SNAP. Från och med idag, 1 november, SNAP är alltså Supplemental Nutrition Assistance Program, som ofta kallas för food stamps. Ett annat ord som du kan höra mycket i diskussionen om food stamps är EBT, som alltså är systemet som du använder för att betala i affärerna. Så du får typ ett kreditkort när du är med i det här programmet som du kan använda för att betala. Så att det brukade ju vara bokstavligen kuponger som du fick. Men numera så är det ju självklart elektroniskt. Att SNAP inte längre har pengar påverkar hur många amerikaner? Runt 42 miljoner. Runt en av åtta amerikaner är med i SNAP i det här programmet. Och två tredjedelar av dem är åldringar, handikappade och barn. Resten är arbetande, fattiga. Grejen är att det finns en reservfond. Arkitekterna till det här programmet insåg ju att saker och ting kan bli lite dysfunktionella i Amerika, så de skapade en fond som finns precis för sådana här tillfällen. Om myndigheterna är stängda så att man inte kan få ut pengarna, så finns det en fond. Det är bara att ta pengarna därifrån. Det är till och med lagen säger att den här fonden ska användas till detta. Men Trump-administrationen vägrar använda den fonden. Därför att det här är ju en sak som de har räknat ut att de kan pressa demokraterna om. Räknar med att demokraterna inte vill att fattiga ska gå hungriga. Två separata domare, det här har ju lagsökts, självklart en massa lagsökningar. Två separata federala domare har beslutat släpp pengarna. Detta är precis vad pengarna är till. Trump-administrationen vägrar. Och som en del av deras propaganda om detta så anser de ju att detta är programmet är bara för immigranter. Svarta och immigranter. Ett exempel på detta är representanten Clay Higgins från Louisiana. Clay Higgins, han är verkligen även i den här skaran en riktig, riktig goding. När man läser vad han säger så ibland så bara tittar jag och bara undrar liksom, hur blir du sån? Hur kan du bli en sån här ett sånt här empati, sadistiskt, empatilöst, rasistiskt skal. Och jag tänker alltid på, jag har nämnt det i podden förut, men för nya lyssnare. Jag kommer ihåg att jag läste en bok om Philip K. Dick för en massa år sedan. När han skrev, hans inspiration, han skrev ju alltid om i princip två saker. Vad är verkligt? Vad det är att vara människa? Det var hans besattheter. Och han berättar att han läste en dagbok från en lägervakt, en SS-lägervakt i koncentrationsläger. Och denne skrev i sin dagbok, vi hålls vakna på nätterna av gråten av svältande barn. Och Philip K. Dick sa då till sig själv, hur är du mänsklig om du kan tänka på det här viset. Och Clay Higgins är ju en, han är inte lägervakt, men han hade antagligen varit en med glädje om han hade varit med på den tiden. Han har nu sagt angående detta att du förtjänar ingen mat om du inte har en månads matförråd. Vad är det för fel på dig? Sluta röka crack. Crack var ju alltså, har ju försvunnit ur samtalet väldigt mycket, var ju väldigt stort på 80-talet. Där det var en drog för svarta framför allt. Så att detta är ju en rent, det är ren rasism från Higgins. Grejen är att Snap används av flest vita. Det är en större procent svarta. Men i absoluta tal så är det flest vita som använder det här programmet för att alltså få mat. Detta har lett redan till enorm press på matbankerna. Enligt en intervju med en chef för en matbank så Snap ger ut ungefär 9 gånger mer mat än matbankerna. Så utan Snap, matbankerna kan inte fylla det här tomrummet. Jag såg till och med i onsdags så gick jag till mitt lokala YMCA på lunchen för att träna. Och såg då, och detta är första gången jag har sett detta. Jag kan inte garantera att det inte har hänt tidigare, men jag har inte personligen sett det. Men de hade en skylt och det stod en liten kö med människor som såg inte välbärgade ut. Och skylten sa att nu delade de ut paketluncher. Och jag såg flera som såg ut att vara hemlösa, äta. Och de verkade ordentligt svultna. Och det här, hur mycket pengar du får i det här programmet beror på. Det här administreras ju av staterna. Vilket är väldigt vanligt i det amerikanska systemet. Att du har ett federalt program men sen administrerar staterna det själva. Så att staterna ställer olika krav på de sökande och ger olika mycket utdelningar. Så att det blir komplicerat väldigt fort. Och det mesta beror på vilken stat du är i. Men det verkar som det är ungefär $4,000 per år. Och kom ihåg, du får inte köpa annat än varor som är utmärkta för att vara godkända för EBT. Det här betalningssystemet. Så du kan inte bara köpa vad du vill. Men om du gör lite matte, dryga $4,000 per år, vad blir det per dag? Ungefär $10 per dag. Vilket ju inte direkt är sötebrödsdagar. Det kommer också nu att bli som en del av Big Beautiful Bill, så försvinner skattesubventioner för sjukvårdsförsäkringar till Affordable Care Act. Det så otroligt hatade Obamacare. Så att detta leder då direkt till att det kommer att bli enorma prisökningar för Affordable Care Act. Människor som använder den, vilket är i princip de flesta som inte har sjukförsäkring genom sitt arbete, måste köpa den på marknaden som Affordable Care Act har etablerat. De här prisökningarna kommer att bli enorma, och republikanerna hävdar fortfarande nu efter över en månad att vad demokraterna vill, som gör att de inte vill rösta igenom den här continuing resolution som skulle hålla myndigheterna öppna, de vill ge självklart gratis sjukvård till papperslösa, dessa illegals som får allt, vilket är en lögn, en fullständig lögn. Republikanerna anser också att vad demokraterna vill, som gör att de inte låter hederliga amerikaner få pengar, är att de vill använda pengarna till könsstympning. Man kan alltid vara lite jävlig mot transmänniskor. Men du kan leka en rolig lek och låtsas att du är amerikan och behöver köpa sjukförsäkring på marknaden. Finns en sajt, healthcare.gov, som är länkad i avsnittsinformationen. Avsnittsinformationen finns som alltid amerikapodden.com/avsnitt/235. Om du går till den sajten, healthcare.gov, och så frågar den efter din postkod, och sen kan du se vilka planer som finns tillgängliga i din postkod. Du kan ju använda, om du inte känner till amerikanska postkoder, kan du ju alltid använda den gamla hedliga 90210. Se hur mycket sjukförsäkring kostar i de flådigare delarna av Hollywood. Eller du kan använda min 85226, bor jag i. Och då får du välja. Det finns tre typer av planer. Brons, silver och guld. Och det är då olika självrisk och maxutbetalningar. Så idén är då att om du är ung och stark och inte har några större medicinska problem, så är en bronsplan bra, för att den är lite billigare och du får betala mycket mer om någonting händer. Men den planen finns mest till för att om du får något katastrofiskt händer, sjukdom eller olycka. Och det är alltid lätt att välja de här i och med att du kan se framtiden. Men enligt en artikel i Wall Street Journal så har folk nu börjat få, om du redan har en plan så får du brev hem som talar om att så här mycket betalar du nu och så här mycket kommer du att betala efter att de här subventionerna försvinner. Enligt Wall Street Journal-artikeln så har vi några exempel här. Clint och Cindy Kittrell i delstaten Oregon. Deras avgifter kommer att gå från $305 i månaden till $2,500 i månaden. Chad och Tara Smith i Idaho kommer att gå från $710 i månaden till $1,000 i månaden. Jessica Bunker i Florida, hennes premiums går upp kvadrupelt till $1,100 i månaden. Bunger sa: jag har aldrig känt mig så maktlös i hela mitt liv. Detta är alltså vad demokraterna vill förhindra, men som republikanerna vill ska hända. De skrev ju lagförslaget Big Beautiful Bill för att detta skulle hända. I och med att de inte lyckades ta bort Obamacare, så har de helt enkelt försökt sabotera det så mycket som möjligt hela tiden. När jag spelade in förra avsnittet så pågick ju de här No Kings-demonstrationerna landet runt. Och som jag sa då, så de verkade vara stora, men de hade ju inte hunnit räkna officiellt. Nu har vi haft tid att räkna officiellt. Så de här protesterna var runt 7 miljoner människor. största protesterna i landets historia. Och det är intressant när man går tänker tillbaka när T-partiet skapades runt 2010 där. Så var det som flest 300 000 på deras demonstrationer. Och detta ansågs av våra medier vara ett uttalande om folkets upprördhet över Obama. Jada, jada, jada. 7 miljoner. Är det verkligen värt att protestera? Är det verkligen någonting som man ska göra? I alla fall, fredliga demonstrationer. Polisen behövde inte ingripa. De enda incidenterna som jag såg var några MAGA-människor som gick till demonstrationerna för att försöka starta grejer. Och apropå protester så är det enorma dagliga protester mot ICE, Immigration and Customs Enforcement, som ju har enorma kvoter för att utvisa människor. Och det leder ju aldrig till något dåligt när människor har kvoter att utvisa. De är ju framförallt i Chicago och gör vad de gör. Och Chicago är ju känt för att inte ta mycket skit. Till exempel, jag pratade ju för några avsnitt sen om Haymarket Riots. Vad pysslar ICE med då? Jo då, de begår övergrepp på löpande band. Använder tårgas, pepparbollar och gummikulor mot civila. En pastor vid namn David Black protesterade utanför ICE:s byggnad i Chicago. Black är presbyteriansk pastor. Han sköts rakt i ansiktet med en pepparboll av ICE-agenter. Det finns en video länkad i avsnittsinformationen om du vill se hur det såg ut. Och maskerade män, alltså utan identifikation, ingen vet ens vilken myndighet de representerar i väldigt många fall. Det är alltså de kör någon sorts paramilitär cosplay och rycker människor från gatorna, inklusive barn. Tydligen så har många skolor barnen hålls hemma av sina föräldrar som är livrädda för att barnen ska tas på skolan. De rycker även amerikanska medborgare som sen oftast släpps efter ett tag. Men åtminstone 170 amerikanska medborgare har gripits och suttit i förvaring. Och försvarsadvokater för människor som har tagits i förvaring kan inte få tag på sina klienter. De får inte kontakta sina advokater. Så det är alltså övergrepp hela tiden. Otroliga mängder övergrepp. Ett exempel, de grep en pappa och lämnade hans småbarn i bilen, en pojke. Enligt bilden jag såg ser ut att vara kanske 2-3 år gammal. Så de lämnade alltså medvetet en liten pojke ensam i en bil. Han räddades sen av andra, men hans far har nu försvunnit, beslagtagen av ICE. Och jag menar, vad är det för sorts människa? En liten pojke. Så människor är skräckslagna och folk delar ut visslor. Vilket är ganska smart, tycker jag. Så att när någon ser att det kommer en ICE-agent så börjar de blåsa i sina visslor så att folk ska veta när ICE kommer. Och det är fullt med videor på sociala medier om ICE. Och det är ju, smockan hänger i luften, något otroligt. Agenterna dyker upp, det visslas. Folk tar fram sina telefoner. Vita människor som vet att de är säkra filmar på sina telefoner och skriker åt de maskerade beväpnade männen. Och tänk dig själv att vart du än går för att jobba så möts du av ilska och hat på det viset. Ganska vanligt att folk skriker helt enkelt skaffa ett riktigt jobb. Och det är varför? Varför? Tänk att vara så otroligt rasistisk. Men en bal på slottet kan ju vara underbar. Det var ju Halloween igår Och vår president flög ner till sin klubb i Mar-a-Lago i Florida och höll ett party med Great Gatsby-tema. Great Gatsby, alltså 20-talet, när ekonomin gick fantastiskt. Detta medan myndigheterna är stängda och Snap inte får pengar. Det finns pengar, du vägrar att dela ut pengarna medan du gör detta. Så att idag går alltså en massa miljoner amerikanska medborgare hungriga. Medan detta händer så håller du ett stort Gatsby-party. Det är ju svårt att vara mer tondöv. Framförallt därför att Great Gatsby handlar bland annat om hur den amerikanska drömmen perverteras av pengar. Om hur sökandet efter rikedom gör människor tomma och destruktiva. Det är ett citat ur texten som används väldigt mycket. Och innan jag läser citatet ska jag säga, jag läste den för en massa år sedan i college. Och jag tyckte den är väldigt bra. Den är läsvärd om du letar efter något att läsa om. Men citat. Tom och Daisy heter ett rikt par som är centrala i romanen. Citat. De var vårdslösa människor, Tom och Daisy. De slog sönder saker och varelser och drog sig sedan tillbaka in i sina pengar eller sin väldiga vårdslöshet eller vad det nu var som höll dem samman och lät andra städa upp röran de hade ställt till med. Slutcitat. F. Scott Fitzgerald. Sen också, apropå tondövt, vår president har twittrat eller postat på sitt eget lilla Twitter om han har gjort om badrummen i Vita huset, renoverat dem. Hur ser de ut? Är de smakfulla? Nej, det är vit marmor och guld. Alltså medan du medvetet gör ett val att låta dina medborgare gå hungriga. Han är helt besatt av dessa badrumsrenoveringar som han har gjort. Men mest chockerande, och det här, jag har varit amerikan nu länge nog att jag kände mig legitimt chockad. Han rev hela östra flygeln av Vita huset. Bara rev den. Det är ett sånt groteskt beteende. Speciellt, självklart, jag menar, se till att du sitter ner nu när jag säger nästa grej här. Trump ljög. Va? Jo då, han hade ju lovat att den här nya ballroom som han vill bygga inte skulle påverka östra flygen. Han skulle absolut inte riva östra flygen. Vad pratar du om? Men alltså, förutom just det här chockerande för att han måste bygga ett ballroom. Och vilken valpropaganda för demokraterna. Men titta vad han gjorde. Inte sedan 1814 har någon skadat Vita huset så illa när engelsmännen brände ner det. Och jag vet, det här är tråkigt och klischémässigt, men tankeexperimentet, om Biden hade gjort det, om Biden hade vaknat en morgon och sagt, nej, nu river vi hela östra flygen, eller, gud förbjud, om Obama hade gjort det, wow. Men nu, självklart, i och med att vi existerar i en personlighetskult så måste medlemmarna i kulten försöka försvara hans beteende. Så att det är riva östra flygen av Vita huset. Nej. Ibland så måste man göra saker, vet du. Men förvånansvärt nog så var det inte olagligt. Jämfört med allt annat otroligt olagligt som händer hela tiden. Vita huset är undantaget från lagarna om historiska byggnader. Så det är lagligt, rent tekniskt, det han gjorde. För annars, framförallt på östkusten som ju är äldre än här, Herregud vad regler och förordningar det finns om historiska byggnader. Och hans ballroom har ju nu en 300 miljoner dollar budget. Det går upp med 100 miljoner dollar då och då när han känner för det. Och dessa pengarna är alltså mutor från Apple, Amazon, alla möjliga företag som vill sitta bra med honom. Och planerna som har släppts så här långt, det ser ut som EPA Versailles. Som något som Saddam Hussein skulle ha byggt. Men han ser ju också, han ser värre ut hela tiden. Och han pratar upprepat nu om sitt svåra IQ-test som han gjorde, fick ett fantastiskt resultat på. Fantastiskt, ingen har gjort bättre på det här svåra IQ-testet än han. Och sen så beskriver han ett demenstest. Och han var inne för ytterligare en magnetröntgen i veckan. Och magnetröntgen är någonting som du använder för att diagnostisera allt möjligt. Men en av de stora grejerna är demens. Sen någon, jag kommer inte ihåg vem, frågade på sociala medier, en väldigt bra fråga. Varför inga rallies? Han har inte hållit några rallies sen han kom in i Vita huset. Jag menar, kan ju vara att han är rädd för att bli skjuten. Kan vara. Men jag tror inte det. Jag tror inte det. Man ska inte försöka psykoanalysera honom. Men han är övertygad om att Gud räddar honom. Men inga rallies. Han höll ju rallies rakt genom covid. Han älskar rallies. Jag menar, titta på klippen. Det finns massor av dem på YouTube. Älskar folkets jubel. Men nu, inga rallies alls. Han håller ju fortfarande tal och så. Men inga rallies. Det är bara intressant. Varför? Varför inte? Men vi växlar om och går tillbaks i historien till New Orleans år 1900. Och jag älskar ju New Orleans. Jag tycker det är en pärla, den staden. Och tyvärr, i och med att New Orleans ligger i södern, så har den ju en lång historia av rasism. Men rasismen i New Orleans blir lite extra komplicerad av det franska systemet som fanns innan Louisiana Purchase, när Frankrike sålde Louisiana och i princip hela västra Amerika till den nybildade amerikanska regeringen. Fransmännen, égalité, liberté, fraternité, Beyoncé, de hade ju fria svarta under slaveriet. Så rasrelationerna var ju ändå mer komplicerade. Fria vita, alla vita var ju fria. Fria svarta och förslavade svarta. Vilket ju var kontra det här binära amerikanska systemet. Om du är svart så är du förslavad, om du är vit så är du fri. Punkt. Under den här tiden så fanns fortfarande, för att det tar ju en enorm tid att ändra kulturer, så rasismen i Louisiana var lite speciellare och ovanligare än i resten av södern. Men 1900 så skedde Robert Charles-upploppen, som var den våldsammaste händelsen i New Orleans historia. 4 dagar av våld. Och den ledde till, de här upploppen ledde till hårdare förtryck av svarta. Den här Robert Charles, som är i centrum för alltihop, han föddes 1865 i Mississippi, precis efter inbördeskriget, och klassificerades som mulatto, alltså en blandras. Han reste runt och letade möjligheter, som många unga svarta män gjorde vid den här tiden, och hamnade efter många om och men i New Orleans. Och New Orleans var ju redan på den tiden något av söderns San Francisco, men led av enorm rasism. Så den 23 juli år 1900 satt Charles och hans rumskompis på en veranda. Rumskompisen 19-årige Leonard Pierce. Den här verandan var i ett huvudsakligen vitt område. Det framgår inte, tyvärr, jag kunde inte hitta, jag letade verkligen, vem som bodde i huset. Om det var en av deras vänner, någon svart människa, eller om de som bodde i huset inte var hemma medan de här två satt på verandan. Framgår inte, vet inte. Men i och med att det var ett huvudsakligen vitt område och de här två männen var svarta, så tillkallade någon polisen, misstänksamma svarta i kvarteret. Precis samma saker som du kan läsa varje dag på Nextdoor om du är med på den. Så tre vita poliser kom till plats för att undersöka och Charles och Pierce sa att de väntade på en vän. Och det ord utvecklades mellan poliserna och de här två svarta männen. Och Charles reste sig, vilket poliserna uppfattade som aggressivt. Och en av poliserna slog Charles med sin batong. Charles drog sitt vapen. Polisen drog sitt vapen. Båda sköt. Det är okänt vem som sköt först. Men båda träffades i benen. Charles flydde. 3 på morgonen så kom polisen till hans hem. Och där sköt han mot poliserna med ett Winchester-gevär. Dödade 2 av poliserna. En kapten vid namn Day och en polisman vid namn Lamb. Sen flydde Charles igen. Och gäng av beväpnade vita började leta efter Charles. De beväpnade vita begick upplopp. Mördade 3 svarta män. Skadade 6 svarta män så att de fördes till sjukhus. 5 vita fördes till sjukhus. Fler än 50 pers fick mindre skador. Charles gömde sig. Statens milis kallades in. Borgmästaren svor in 1500 civila som poliser. Inte direkt för att hjälpa till att hitta Charles, även om det var en del av det. Men mycket var att borgmästaren var väldigt orolig för våldsamheter från vita. Men på fredagen den 27 juli, så efter ett par dagar, så angav någon Charles. Gav en adress där han hade gömt sig. Polisen genomsökte det huset. Charles var där. Han öppnade eld. Dödade 2 poliser till. Sergeanten Porteous och korporalen Lally. Polisen kallade in förstärkningar. Både för att omringa Charles och för att skydda de svarta i området från den vita mobben. Som vid det här laget var tusentals människor. Borgmästaren kallade in milisen och deras 2 Gatling-maskingevär. Som ju var, det här år 1900, Gatling-maskingevär var det tyngsta och farligaste du kunde ha. Och han var mycket noga med det. Ta med Gatling-maskingevären. Om saker går ur styr så måste ni skjuta in i den vita mobben. Enligt alltså New Orleans vite borgmästare. Detta var en lång dag. Charles sköt mot polisen från andra våningen. Klockan 17 hade han dödat eller dödligt sårat 5 poliser och skadat 19 andra personer. Vid det här laget en brandkapten och några av dennes volontärer smög sig in i första våningen och satte eld på en madrass. Röken tvingade ut Charles och han sköts av läkarstudenten Charles Noiré som var en medlem i milisen. Och när kroppen släpades ut så misshandlades den av åskådare. Som sagt, tusentals människor var där. Citat från Wikipedia. Efter att ha fått veta om Charles död återupptog vita mobbar sina attacker mot svarta invånare. Polisen hade svårt att föra Charles kropp till bårhuset eftersom arga vita mobbar försökte stympa hans lik. Mobben dödade flera svarta och brände ner Tommy Lafon-skolan, känd som, citat, den bästa negerskolan i Louisiana. Slutcitat. Samt ytterligare en skola för svarta. Följande morgonen hade specialpolisen och delstatsmilisen kväst upploppen och återtagit kontrollen över staden. Flera dagar senare så mördade en man vid namn Louis Forstall en annan man vid namn Fred Clark för att denne tipsat polisen om var Charles befann sig. Golare får inga polare. Totalt dödade Charles 7 personer under veckan, varav 5 var poliser. Det exakta antalet svarta offer för de vita mobbarna är okänt, men de flesta källor rapporterar att fler än ett dussin svarta dödades och över 50 skadades. Slut Wikipedia. Efter Robert Charles-upploppen så ökade rasismen i Louisiana. Det blev svårare för svarta att rösta och rasblandning blev olaglig förklarat. Fast det hölls bara efter om svarta män var med vita kvinnor. Det var nej, 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 absolut inte. Vita män med svarta kvinnor sågs det väldigt mycket mellan fingrarna med. Men vi avslutar i nutid. Där den 61-årige pensionerade polisen Larry Bouchard satt gripen i en månad. Detta hände i delstaten Tennessee. Han har precis släppts fri. Hans borgen sattes till $2 million cash, vilket han inte kunde betala. Vad var då hans brott som ledde till ett så hög borgen? Från Ars Technica. Bouchard greps efter att han bestämt sig för att trolla i en meddelandetråd om en Charlie Kirk-vaka i en Facebook-grupp med namnet What's Happening in Perry County, Tennessee. Han publicerade en meme som visade en bild på Donald Trump som sa citat "Vi borde komma över det", slutcitat. Memen hade en bildtext som löd citat "Donald Trump om massskjutningen på Perry High School en dag efter", slutcitat. Och Bouchard lade till en kommentar till sitt inlägg som sa, citat, "Det här verkar relevant idag", slutcitat. Sheriffen i Perry County, Tennessee, är en man vid namn Nick Weems. Han hade några dagar innan lagt ut sin sorg över Kirks mord på Facebook, vilket tydligen tog honom hårt. Men enligt Weems så var han inte efter Bouchard på grund av dennes politiska åsikt. Nej, 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 nej. Men föräldrar på Perry County High School hade kontaktat sheriffen för att de var oroliga efter hotet Bouchard hade postat. Hot. Han hade alltså enligt Weems försökt orsaka hysteri. Och föräldrar var väldigt oroliga. Finns uppenbarligen inga bevis på detta. Och Bouchard bådades ta ner den här posten. Vilket han vägrade göra. Och kom ihåg, detta är en 61-årig man som är pensionerad polis. Han vägrade. Men The Intercept, som hade första rapporterna om den här händelsen, fick tillgång till kroppskameravideo från intervjun polisen gjorde med Bouchard. När alltså en officer kom hem till Bouchards hem och pratade med honom. Polisen som intervjuade honom medgav att han inte hade en aning om varför han var där. Någon post på Facebook. Som tydligen då, enligt hans chef, uppmanade till våld. Officeren brydde sig inte alls. Bouchard erbjöd att visa honom posten. Det ville han inte. Citat, "Det här har inget med mig att göra." Men trots detta så greps alltså Bouchard efter det. Det är nämligen i Tennessee en klass E felony att göra ett hot mot en skola. Detta är en ganska nyskriven lag i Tennessee. Många yttrandefrihetsadvokater protesterade starkt mot den här lagen medan den var i delstatsförsamlingen. Därför att vem avgör vad som är hot måste man ju definiera ganska väl, vilket den här lagen självklart inte gör. Det finns en video också som The Intercept hittade inifrån fängelset där Bouchard och en fångvaktare pratar. Bouchard förstår inte hur han har anklagats för detta. Fångvaktaren, citat, "Jag vet inte, jag bara gör vad jag måste göra", slutcitat. Sen säger Bouchard, citat, "Jag har varit i Facebook-fängelse, men nu är jag i det riktiga", slutcitat. Båda skrattar. från Ars Technica. Weems erkände senare för News Channel 5 att, citat, utredarna visste att memen inte handlade om Perry County High School, slutcitat, och ändå försökte få Bouchard arresterad, förmodligen i hopp om att dämpa, citat, rädslan hos dem i samhället som misstolkat den, slutcitat. Det är det närmaste Weems kommer att till synes erkänna att hans avsikt var att censurera inlägget. Weems, sheriff Weems, anser sig för övrigt vara en stor försvarare av första tillägget till konstitutionen. Bouchard är nu alltså fri igen. Han har förlorat sitt jobb. Han missade sitt barnbarns födelse. Ingen vet varför anklagelserna helt plötsligt släpptes efter att han alltså suttit i fängelse i en månad. Det har hållits en kampanj för att Bouchard skulle frigöras. Och Bouchard kommer självklart att stämma delstaten Tennessee och den här sheriffen. Och kommer antagligen att vinna. Men grejen är att det är ju skattebetalarna som får betala. Så efter att han släppts, vad gjorde Bouchard då? Han loggade självklart in på fejan. Första posten om sitt barnbarn och hur glad och stolt han var. Och sen började han posta om politik. Tack så himla mycket för att du lyssnar. Jag uppskattar din uppmärksamhet och jag älskar att höra från lyssnare. Bästa sättet att få tag på mig om du har kommentarer, idéer, korrigeringar, glada tillrop är gammal Hedligs e-post. Hej! snabela.amerikapodden.com. Och extra stort tack som alltid de av er på Patreon som ger mig lite extra motivation att skriva mina manus. Det är framförallt manusen som tar den största delen av tiden. Podden finns också, om du av någon anledning gillar att lyssna på poddar på YouTube så finns Amerikapodden där. Ni är väldigt få som gillar att lyssna på poddar på YouTube har jag sett. Jag var inte förvånad, det är inte direkt en sån här podd för 10-åringar. Men finns även på Blue Sky och Facebook som Amerikapodden på båda två. Där jag lägger ut mina små promovideor för avsnitten och annat. Ibland så hittar jag något intressant som jag tycker verkar relevant. Krama varandra i trafiken. Namaste.